God afton. Det är dags att ge resultatet av vår litterära pristävling Vi unga, där vi i början av oktober senaste år inbjöd ungdomar i åldern 15-21 år att deltaga. Tävlingen utlystes i tre klasser, lyrik, prosa och hörspel, och tävlingstiden utgick den sista december. I hörspelsklassen inlämnades bara två bidrag som tyvärr inte kan användas, varför prisutdelning inte kan komma i fråga. Genren är krävande och framförallt tidsödande. Det är kanske en förklaring till det svaga deltagarintresset. I de två övriga klasserna insändes sammanlagt cirka 125 bidrag, fördelade på 49 ungdomar, och med prosa och lyrik i ungefär samma proportioner. Medlemmarna i prisnämnden, författarinnan Karin Mandelstam och författaren Bo Karpeland, är båda med i studion. Vi ska först ge ordet åt Karin Mandelstam och be om ett allmän intryck av tävlingen.
Jo, mitt allmänna intryck av de här bidragen är att de har en livsbejakande ton, att de är positiva, med äkta ung känsla. Och att de här unga författarna är beredda att ta itu med de problem och svårigheter som väntar bakom vägkröken, så att säga. Här finns faktiskt ingenting av de extrema eller rent av morbida drag som ganska mycket präglar litteraturen av idag. De här unga författarna i tävlingen är opåverkade ur den synvinkeln. Däremot finns det ju inom lyriken experimentlust i formellt hänseende med rätt så avancerade uttrycksmedel. Om prosan vill jag säga att språkbehandlingen är påfallande god utan krystade formuleringar. Motiven är kanske inte särskilt originella, men de bästa bidragen har onekligen en konstnärlig kvalitet.
Och Bo Karpeland vill kanske komplettera bilden.
Ja, jag ska kanske komma med någon liten negativ kommentar. Jag underskriver det som sades här tidigare, men jag tycker att helhetsintrycket är kanske något vagt av alla de här bidragen. Typiskt är också liksom den här inåtvändheten. Omvärlden blir en bakgrund för reflektioner över vardagen och vart hen, och det där hör till åldern, men ändå skulle jag önska liksom lite mer kanske konkreta fästepunkter för alla våra fem sinnen. Mm. Bör ju ungdomarna i högsta grad ha fräscha och klara.
Ja, det är nog sant att det är lite inåtvänt, ja. Men det är ju ganska typiskt för den här.
Visst är det typiskt för åldern.
Och så tycker jag att de här bidragen verkar väldigt sjåsfria, och det är en sund och ärlig strävan att finna en riktig uttrycksform för det de har att säga. Och många av de här bidragen är glädjande radiomässiga, och de kommer också i en del fall att under några följande Vi unga program presenteras för lyssnarna. Om vi börjar med lyrikklassen. Första pris tillföll signaturen L, som sänt in en enda dikt bland fåglar.
Om hösten, om våren, före fågelsträckens tid, innan fåglarna ännu hade lyft, beskrev man redan deras stolta flykt, hur de glänsande svepte förbi. Bland markens fåglar stannar jag, de häckande ejdrarna, orrhönorna i djungeln. När jag lyfter min blick, ingen fågel att se, bara minnet av dem som drog förbi, med ledarfågeln som en stev genom gryningen. Medan minnet drar förbi och horisontlinjen blir en lysande rand av diktares ord om fåglar. När hösten, när våren, när fågelsträckens tid redan är till ända.
Vid valet av den här dikten var prisnämnden enig. Och med det erhöll Ulla-Lena Lundberg, 17 år, Pargas, 150 mark. Vi gratulerar. Vi ska be Bo Karpeland kommentera prisnämndens val.
Ja, Ulla-Lena Lundbergs bland fåglar tar ju upp ett motiv som tidigare använts av många i lyrikens örtagård, också av de största. Jag tänker på Stagnelius och på Tegnér och på Runeberg. Och det är kanske det också Ulla-Lena Lundberg tänker på när hon skriver om diktares ord om fåglar, som blir en lysande rand. Jag tycker den här dikten är både hel och samlad. Det är en personlig dikt. Och den har en del lyriska bilder som jag tycker är mycket fina. Till exempel den här bilden av ledarfågeln som en stev genom gryningen. Det var kanske djärvt att sända in en enda dikt, men den är i sin art så samlad och så hel att vi tyckte att den var värd ett första pris.
Ja.
Andra pris går till signaturen Nihil för diktsviten 12 haiku, som behandlar årets 12 månader. Den japanska diktformen haiku har av allt att döma blivit populär. Eller hur?
Den är mycket populär nu för tiden också på finskt håll, och det är ju intressant att ungdomar försöker sig på den. Nu är det inte någon lätt lyrisk form, det är en av de allra svåraste. Tre radingar alltså med stavelserna 5, 7, 5 i de olika raderna. Det är mycket roligt att se att man försöker sig på den här formen, men som sagt, det är ju inte bara att sitta och räkna stavelser, det är att få de tre raderna att vidga sig, växa. Komma med någonting som själva texten innehåller, men som är osagt. Det är det som är med, som haikun för med sig, och det är ingen lätt sak.
Nej, det är det inte. Man kan ju inte säga att alla de här stroferna är lika bra.
Nej, det kan man inte göra, men det är några.
Men
det
är
några som jag tycker är bra. Bra.
Och för sina 12 haiku får alltså Olle Söderholm, 18 år i Åbo, 100 mark.
Frosten glimmar på taken i solklädd gryning. Det är vinter än. En man kom ut från en affär. Han hade ej hört brandbilarna. I hemlighetsfull takdroppsmånad mars föll en istapp från taket. Genom parken en aprilmorgon i sol. En vårfågel sjunger. Denna majsöndags skira grönska vid sjön störs ej av molnets sång. Barfota stadsbarn sprang över trottoarens nötta kantstenar. Pärlbeströdd kryper enen uppför berget mot revan i molnet. Orörlig på den tunga spegeln sover en båt i stjärnljuset. Huttrar i kylan Universitetsgatans nakna fontänbarn. Bibliotekets lejonfontän står tyst och död i höstmörkret. Torra löv rasslar nedåt gatan i vinden. Ett höstregn faller. Spårsnökonstverk på domkyrkotorget. Vinden är is och väntan.
Tredje pristagare i lyrikklassen blev signaturen Söndag, som har sänt in 7 dikter. Bakom signaturen döljer sig Monica Amnell, 19 år, Helsingfors, och hon får 75 mark för dikterna Handen och också efter syndafallet Regnbåge. Vi får nu höra dikten Handen.
Långa, kraftiga fingrar, ett nätverk av höga, vindlande ådror. Jag ser handen vila lugn och säker på ratten. Och tanken kom, en hand, ett liv. Just den handen, mitt liv. Det är den handen som givit mig allt det samhällets envisa tidtabell aldrig förmått. Jag har äntligen slutat att fråga varför och vart. Det här priset till Monica Amnell gav vi för den personliga värmen. Den dikten är koncentrerad och intensiv, eller de här två dikterna, men speciellt den här. Och stram och klar i utformningen.
Vi gratulerar de tre pristagarna. Prisen sänds per post under uppgiven adress. Och så ska jag be att få tala om att prisnämnden alltså har beslutat att inläsa ett antal dikter som vi får höra i de följande Vi unga-programmen, bland annat nästa lördag den 27 februari. Dikter inläses alltså av Krista Liljelund, Helsingfors, Ingmar Svedberg, Köklax, Thomas Mikael Bäck, Vasa, Agneta av Hörlin, Åbo och Martina von Essen, Helsingfors. I prosaklassen var valet fritt. Man kunde skriva noveller, essäer och berättelser med fritt motivval. Och det har faktiskt kommit allt från sagor och detektivhistoria till kosserier, skoluppsatser och noveller. Och prisnämnden har haft det slitsamt.
Ja, vad ska man säga? Första pristagaren sände in ett bidrag med rubriken Från gång till gång. Det är en skildring som börjar med en beskrivning av människans anlete och sen övergår till att ge relationen mellan en man och en kvinna. Jag tycker att det hela är mycket personligt uppbyggt och också mycket dramatiskt och dessutom ovanligt moket.
När signaturkuvertet bröts visade sig att Ulla-Lena Lundberg hade tagit hem sin andra seger i tävlingen, 200 mark i prosaklassen. Ulla-Lena är 18 år och debuterade julen 62 med diktsamlingen Utgångspunkt, så någon nybörjare är hon inte. Vi gratulerar och önskar lycka till i fortsättningen. För närvarande vistas Ulla-Lena i Milwaukee, men vi hoppas att hon via hemmet i Pargas får del av den glädjande nyheten. På andra plats kommer signaturen VMU, det vill säga Monica Amnell Helsingfors, som också härmed tar sitt andra pris i tävlingen. Hon fick nämligen tredje pris i lyrikklassen. Bidraget heter Ett stycke vardag.
Ja, man kan ju kommentera Monica Amnells bidrag lite på samma sätt som Ulla-Lena Lundbergs. Det är också mycket kraftfullt och originellt, det här förhållandet mellan den gifta mannen och älskarinnan. Och jag fäste mig speciellt vid att slutet visar verkligen en lejonklo. Jag menar, det är en avrundad novell. Det är ju sällan man läser noveller som är noveller. I allmänhet är det små stämningsbitar som liksom kan rinna ut i sanden. Men i det här fallet är det faktiskt en avrundad helhet.
Jo, det skulle jag också just understryka. Det verkligen är en novell.
Monica Amnell får alltså andra priset, 150 mark. Och på delad tredje plats med 50 mark var kommer signaturen TOV med novellen Återvändsgränd. Det är Tom Wilhelms 19 år i Åbo samt signaturen Gian eller Birgitta Johansson 21 år Helsingfors med bidraget Att treva sig fram.
Att treva sig fram är någonting som man kunde ta fasta på. I en sak som jag speciellt har lagt märke till, som man kanske inte kan undgå att lägga märke till, och det är de många varför som de unga författarna kommer med i sina bidrag. Ett varför som de slungar ut, må jag säga, och vill få besvarat, men som ingen kan besvara. Och det här utdraget ur just den här novellen Att driva sig fram är bara ett exempel, men typiskt. Vid den muren står vi människor med våra frågor. Barnets första fråga, vad, är redan besvarad. Den andra frågan, den större, varför, viskas av så många strupar att ingen längre uppfattar ordet, att det ljuder förgäves och att svaret inte gives.
Ja, Birgitta Johanssons bidrag tycker jag är sällsynt äkta i sin ton, även om det kanske blir lite blekt. Medan Tom Wilhelms skriver en betydligt mer dramatisk text, en mer dramatisk prosa som kanske har lite den tendensen att den också prosan själv hamnar liksom lite i en återvändsgränd, eller det vill säga den kan fortsätta i evigheter på något vis med sin sista fråga. Vad de övriga prosabidragen beträffar så finns det ju mycket som man kunde ta fram. Där är en mycket rolig liten sak av Martina von Essen som heter Gramofonskivan.
Jo, den är verkligen ganska
lustig. Den är mycket trevlig, och där är en mycket ren, fin sak av Margarita Siljaku som heter En pärlfiskare.
Poetisk och vacker.
Och fin i tonen. Och så finns det Karl-Henrik Nikolas Staden med de blå kullarna som också rent stilistiskt är mycket god kvalitet. Men kanske blir lite vag som helhet.
Också här kan vi nämna att ett antal bidrag kommer att inläsas. Bland annat just av Karl-Henrik Nikola, Åbo, Martina von Essen Helsingfors, Margarita Siljakus Helsingfors, Kalle Hårdav Segerstad Karis, Björn Wahlström Hange och Camilla Selenius Helsingfors. De två sistnämnda har skrivit någonting som vi närmast kan hänföras till klassen SC och kommer att sändas senare i vår. Innan vi slutar för idag har vi Kyllikki Forsell framföra Från gång till gång av Ulla-Lena Lundberg, alltså första pristagare i prosaklassen.
Från gång till gång. Det är ett ansikte hugget ur sten, skuret ur trä, modellerat och bränt i en ugn. Det är ett vanligt ansikte. Det är ett ansikte som bär upp de vanliga färgerna, stenens, träets och lerans färger. Och i ansiktet ligger munnen som en förlösning. Läpparnas bågar och munvinklarnas obestämdhet. Den plötsliga delningen som är ett leende. Som är ett skratt, en vänlig lögn, en behaglig undanflykt. Munnen förändrar ansiktet. Munnens nycker kan man läsa både på hakan och i pannan. Munnen är stark och hungrig, dominerande. Ansiktet är en ram. Näsan, den oväntade överraskningen, den plötsliga oavslutade ryggen som ger ansiktet ett fäste att växa ut från. Näsan välver sig uppåt, möter två bågar, ögonbrynen, som höjer sig mörka och stränga, förvånade, som dras ihop, går rakt uppåt i ett skratt beskådat underifrån. Som tvära avsnitt av nuet höjer de sig över ögonen. Ögonen som är beroende av munnen. Ögonen som skrattar och ser utåt och inåt. Som skyddas av ögonlock med egensinniga fransar. Ögon och munvinklarna är samspelta. När munnen ler alstrar ögonen små vänligheter i ögonvinklarna. Efter ett 30-årigt leende ska vänligheterna vara bestående. Från ögonbrynen växer pannan uppåt, stark och hård, höjer ansiktet och gör det aggressivt. Där pannan övergår i hårfästet faller en slinga ner och beskriver ansiktets form på sin väg ner. Resten av håret samlas uppåt i en hand som kammar det utåt. Slingan tas med i handen, det stramar i hårfästet. Där slutar ansiktet. Hon skar ett stycke bröd. Kniväggen var vass. Hon hade inte sargat brödet. Mörkt och tungt låg det i hennes hand som en sten. Dunkelt kom hon ihåg ett bibeluttryck om stenar och bröd. Tänkte att det egentligen inte var någon skillnad om man inte var hungrig. Hennes hand som höll i brödet hade inte arbetat för det. Det var en välskött vit hand med lagom långa naglar över mjuka, ännu runda fingertoppar. Hennes händer var mera lämpade till att hålla i stenar än i bröd. Stenarna var på utsidan kalla och glatta som hon själv. Sol kunde värma dem, vatten ge dem en annan skiftning. De kunde krossa utan att själv krossas. De kunde ligga på stranden, sönderfallna, till synes helt utan orsak. Brödet växte upp ur jorden, alstrade bröd som i sin tur alstrade bröd, medan mättnaden låg som vänskap i magarna. Brödet var jorden, en förening mellan liv och död. Dess uppgift var att hålla vid liv, och när döden kom fanns det alltid andra att mätta. Hon var en sten som ville bli bröd, utan att för den skulle förvandlas. Hon bar stenens kalla hunger inom sig, och kring hungern låg mättnaden som draken kring tornet. Genom skalet av mättnad nådde hon aldrig hungern, kände bara hur den låg kvar djupt inne, högt till ibland för att inte bli glömska. Brödet hindrade henne att se sin hunger. Mättnaden fanns alltid till hands. Talade om dagligt bröd, om dagligt överflöd. Täppte till hungern med bröd. Mera bröd. Men också djupt inne i brödet låg hungern på lur. Grävde små hålor av otillfredsställelse. Och ändå var det hungerhålorna i brödet som gjorde det gott. Kryddade det med längtan till något ytterligare. Mera, som om det ville sälja sig till överpris. Inget bröd kunde fylla hennes hunger, men hon tänkte att hungern kanske kunde bli fylld av stenar, liknande bröd, men starkare, hårdare, Och förresten, var det inte så stor skillnad på stenar och bröd om man inte var hungrig? Ibland talade de om kärleken mellan andra människor. Hon blev förvånad över att de kunde göra det. Jämförde i tysthet med sin egen kärlek. Så visste hon. Den var som en mor med fula obegåvade barn som inför sig själv döljer att hon ville ha vackra och intelligenta barn. När hon tänkte med hans tankar och såg med hans ögon, insåg hon varför. Han såg hennes skratt. Och hon kunde skratta som ingen annan. För mycket kanske, men när det nu lät så naturligt. Han såg hennes gråt. Och hon grät som ingen annan. Hon brukade sitta i sängen och se förbi honom. Så brast hennes ansikte och blev på en gång mosigt och upplöst. Häftiga vågor skällde en öde strand. Ögonfransarnas vrakgods slog hopklibbat över vågtopparna. Näsans skala berg blänkte i vattenstänket. Rännilar grävde fåror i strandjorden. Djupt inne speglades vattnets källor, djupa och mörka. I utsiktet speglade det vita skummet havstenarnas röda korall. Och när ansiktet om någon tid återtog sin form förvånades han över att så kunde ske. Det var en uppståndelse över allt förnuft. Han förstod inte den leende reinkarnation som en stund efteråt nästan otillständigt glad vandrade omkring i rummet, drog ut honom på långa promenader, blev glad över de mest absurda saker, skämtade om sitt allvar. Och aldrig följde han henne på de långa flygturerna. Ensam satt hon på sin stjärna och berättade om det hon såg. Och när hon kände att hon måste gå ut och flytta hus och baxa sten, satt han långt borta i sitt arbete och tittade i ett mikroskop. Om det bara inte varit en kärlek. I tamburen steg hon ur skorna. I halvdunklet gapade de mot henne som om de vädjade om kött och blod. De var dåligt köpta. Skobanden skarvade, tåhättorna liknade vitmenade väggar. Tillvaron var full av skokräm, alltså inget att eftersträva. Hon gick in, mötte dagens tidning. Värmen från hennes fötter förflyktigades ur skorna. Tiden absorberade den. Hon var på väg hem i taktfast målmedvetenhet. Vid en gräns stannade hon utan målmedvetenhet. Hon gick in i gränden. Långt borta närmade sig dimma. Avståndet stannade vid ett träd med höstlöv. De röda färgerna hängde som skratt i luften. Tillsammans bildade de ett enormt gapskratt som av lättnad. Dimman stannade bakom som för att framhäva skrattets betydelse. Bakgrunden var utstrucken som obehövlig. Skrattet omspände allt. Högt uppe i en telefonstolpe arbetade en man. Därifrån nådde henne ett perkele perkele. Och hon tänkte att så där nära himlen borde det ha varit en välsignelse istället. Hon kunde inte avgöra om det var ett fint regn eller bara fukt som nådde henne i osynliga droppar. De strök över hennes ansikte som vänlighet. Och nu önskade hon sig plötsligt ingenting. Lät bli att vilja ha. Mopeder knattrade förbi. Det var plötsliga avsnitt av verklighet. Stilla klev hon ur skorna. Stod kvar på marken tills hon kände kylan bränna genom strumporna. Hon märkte att en maska höll på att löpa. Önskade den lycka på färden. Hjälpte den vidare när den stannade. Så steg hon i skorna igen. De skyddade henne från direkt kontakt med marken. Skyddade mot för intensiv närhet. När hon vände och gick hem hörde hon sitt namn ropas. Hon visste vem det var som ropade, men hon kände inte säkert sitt namn. Det fanns så många namn i världen. Hon kände inte dem alla. Man hade givit henne ett namn. Och ändå var hon inte ensam om att bära det. Ingen kunde begära att hon skulle minnas sitt namn. Och hon gick vidare utan att se sig om. Och såret läks och sorgen har en ände. Ännu en tid satt skorven kvar över helnaden, som en förvissning. Hon skrattade som förut, stort och uppriktigt. Det som hade hänt tillhörde en annan tid, en annan människa. Kring minnet växte en skorv. Skorven hårdnade och växte bort. Lämnade kvar en hel yta. Under ytan stillnade dyningarna. Blev ett ordnat mönster som underordnade sig andra mönster. Och blev helt lika. Snart skulle hon inte längre veta skorvens plats. Den skulle vara bara ett begrepp, en känslolös vetskap. Sorgen efterföljdes av en läkningsprocess där skorven var ett led. Under ögonlocken iakttog hon, inregistrerade och följde omdömen för sig själv. Medan skorven växte fram ville hon inte erkänna den, ville inte känna helnaden långsamt klia fram över sorgen, erövra den. Gång på gång rev hon upp skorven. Hon älskade minnet av sorgen, älskade att hon aldrig skulle kunna glömma. Men skorven växte under hennes ovilja och till sist blev hon stilla inom sig. Skorven växte över minnet och minnet blev en vetskap. Det hade hänt henne. Det hade hänt andra. Det skulle hända andra. Det händer. När skorven hade fyllt sin uppgift växte den ut ur medvetandet, växte utan vård. Den föll bort utan att vänta sig något erkännande, lämnade bara kvar en stunds tillfredsställelse över slet hud. Det var hon själv som möjliggjorde skorvens existens, och ändå var det skorven som möjliggjorde att hon kunde leva. Glad och balanserad och helad från gång till gång. Alldeles som när hon var en vild flickunge som klättrade i träd och lekte krig och hade skorvar på knäna. för markens ojämnheters skull.